Både den himmelskt starka och segervissa bönen och den jordiskt svaga och bävande inför Gud är lika värdefulla och användbara i förverkligandet av hans suveräna plan i historien. När tror du att vi beder mest effektivt? Är det när vi beder starkt och ljudligt och trosvisst, eller är det när vi endast förmår att sucka inom oss, tyngda av svåra bekymmer? Ja, nog frestas man att tro att vår bön liksom bättre når fram när rösten känns stadig och lugn och säker, och då det inte tar emot utan det går lätt att bedja, när vi känner glädje i bönen. Och naturligtvis menar jag att vi ska känna tacksamhet när vi upplever det så. Men vi får inte förledas att tro att när vår bön ibland är så tyngd utav bördor och bekymmer att vi knappast orkar och förmår kläda den i ord, att den därför skulle vara mindre värd eller inte nå fram på samma sätt som den starka bönen. Faktum är, när jag har tänkt på det här och studerat de bibliska bönerna och de bibliska personernas böner, så har jag funnit att det ofta förhåller sig så att det är under stor nöd som dessa människor beder, men att det ändå är just de bönerna som haft avgörande betydelse för Guds fortsatta handlande i historien. Nöden tycks dessutom rent allmänt vara den bästa förutsättningen för att vi ska överhuvudtaget lära oss och utvecklas i vårt böneliv. Hur skulle jag kunna lära dig att bedja om inte genom nöd, står det ju. En gång var David i så stor ångest att han alls inte trodde att Gud ens hörde hans bön eller hans suckar. Men efteråt så måste han ändå konstatera, trots att han trodde att han var glömd av Gud. Och han säger i 31 salmen: väl sa jag i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Likväl hörde du mina böners ljud när jag ropade till dig i min ångest. Och texten som vi idag ska studera från första Samuelsboken 1, den utgör en positiv vändpunkt i hela Israels historia. Och hemligheten till den vändpunkten är en kvinna som i stor förtvivlan vänder sig till Gud i bön, i en ordlös bön. Guds tjänarinna Hanna, som levde för över 3000 år sedan, på 1100-talet före Kristus, levde i en mörk tid, domartiden. Några hundra år tidigare hade Moses samlat folket på östra sidan av Döda havet för att hålla sitt avskedstal till folket innan han skulle dö och innan folket gick in i det utlovade landet. Och gång på gång hade han då förmanat dem att vara noga med att höra Guds röst och lyda alla hans bud och befallningar och därmed bevisa Gud sin kärlek, på det att det skulle gå dem väl i landet de skulle gå in i. Sedan hade Mose gått upp på berget Nebo i sin sista lydnadshandling för att dö där. Men Josua, som redan var utsedd till hans efterträdare, hade stått upp och fört folket över Jordan. Och så hade landet intagits och de 12 stammarna hade fått var sin arvslott i landet. Och efter några år så samlar Josua, nu gammal, hela folket till sig, precis som Mose en gång. Och också han håller sitt förmaningstal och avskedstal till folket. Och han säger bland annat i Josua bokens 23 kapitel: var ståndaktiga i att hålla och göra allt vad som är föreskrivet i Mose lag. Ha noga akt på er själva så att ni älskar Herren, er Gud. Men i domarboken 2, för att nu komma in och beskriva domartiden, så läser vi att när Josua hade dött och de äldste som var av hans generation hade dött, då kom ett nytt släkte upp som inte visste av Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och då står det att Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon och tjänade balerna och övergav Herren och följde efter andra gudar. Och så börjar en ond cirkelgång genom hela domarbokens flera hundraåriga historia. Folket övergav Herren, började följa efter avgudar, var på Gud för att varna folket att de var på fel väg, tog bort sin välsignande hand över folket, och folket hamnade i fienders händer. Och då börjar man komma ihåg Herren igen, och så ropar man på hans hjälp. Och Gud hörde och Gud sände hjälpare eller domare till folket som räddade dem under fiendernas grepp. Men så länge domaren levde höll sig visserligen folket någorlunda på Herrens vägar. Men så fort domaren dog så var man tillbaka till avguderiet igen. Och nya fiender och nya rop på hjälp och nya domare skickade Gud i sin barmhärtighet. Men så här fortgick det under flera hundra år och folket sjönk allt djupare i det förfall, det moraliska och andliga förfallet. Och inte ens domarna som Gud ändå använde kunde alla gånger höja sig över folkets moral. Vi läser om Simson och vi förskräcks. Vid tabernaklet som nu var uppställt i Silo tjänade översteprästen Eli. Men han var så gammal att han lät sina två söner ha hand om sysslorna. Hofni och Pinehas, läser vi i första Samuels boken 1 och 3, var då Herrens präster vid tabernaklet i Silo. Men om vi följer Samuels bokens beskrivning av de här männen så får vi kanske en känsla av det moraliska och religiösa förfallet på den här tiden. För i första Samuels boken 2 så beskrivs dessa män i vers 12 såsom onda män, vilket betyder män utan värde inför Gud. Det står att de inte ville veta av Herren. De struntade helt enkelt i Gud, honom som de var satta att tjäna. De hade ingen respekt eller vördnad för Gud eller för det ämbete som de stod i. Och de såg sin tjänst endast som en möjlighet att bereda sig själva vinning. För det står i verserna som följer här att så fort någon kom till tabernaklet för att offra och hade offrat sitt offerdjur och sedan skulle man ju äta köttet av offerdjuret, då var prästernas tjänare där och roffade åt sig köttet. Ja, det hände till och med att innan man hade hunnit offra offerdjuret så var de där för att skära av köttstycken åt sig, vilket var helt förbjudet naturligtvis enligt Mose lag. Och folket försökte förhindra prästerna att förfara på ett så felaktigt sätt, men då hotar man med våld. Så gick det till vid tabernaklet i Silo, vid Herrens helgedom, när Elis söner gjorde prästtjänst den här tiden. Och det uttrycker det moraliska och det andliga förfall. Och så säger den 17:e versen så här om dessa män, att deras synd var så mycket större inför Herren eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. De föregick med mycket dåligt exempel och de förledde folket att få en bristande respekt för det som hörde Gud till. Och dessutom så står det i vers 22 att de utnyttjade sexuellt de kvinnor som gjorde tjänst vid tabernaklets ingång. Eli fick visserligen höra om det här och hans söners förehavande. Och naturligtvis borde han genast ha avsatt dem som präster. Men istället så visar han också en förvånande vekhet och en eftergivenhet i sina tafatta försök att tillrättavisa sina söner. Liksom, så här får ni väl inte göra, pojkar. Det är ju alltid lättare att se mellan fingrarna när det gäller ens egna barn. Men det var fel av Eli att handskas med sina söner på ett så efterlåtet sätt. Och de lyssnade heller inte till sin far. De fortsatte på sin onda väg. Och det var allmänt känt bland folket att Elis söner inte vandrade på Guds vägar. De missbrukade sitt prästämbete. Och när det kom till deras juridiska ansvar, de hade också någon form av domar och juridisk funktion, prästerna på den här tiden, särskilt när det inte fanns någon konung eller politisk ledare. När det kom till deras juridiska ansvar så sökte de orätt vinning, står det. De tog mutor och de vrängde rätten för folket. Så folket saknade på den här tiden helt både andliga och politiska ledare. Det var en splittrad nation där var och en gjorde vad honom behagade. Den kommentaren kommer igen under domarboken. Samtidigt levde man under hotet från filisterna. Men Israel var nu både andligt, moraliskt oförmögen att försvara sig. Svagt och kraftlöst som folk. Och så står det i första Samuelsboken, tredje kapitlets första vers så här. Som en summering av tidens andliga klimat. Det står: Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och profetsyner var inte vanliga. Men det var under den här mörka tiden som vi nu finner en stråle av hopp bryta igenom. Det fanns nämligen en liten kvarleva i Israel som envisades med att vandra emot strömmen. Som envisades med att upprätthålla gemenskapen med Gud. De kanske inte var många, men det räckte för Gud. Genom en förtvivlad kvinnas tysta bön skulle Israels historia dramatiskt komma att förändras. Genom Samuel, som kom att födas av just den kvinnan, så får nämligen Gamla testamentets profetämbete sin begynnelse. Och genom Samuel så institueras också monarkin i Israel. Och konungasläkten inleds, den släkt som skulle leda fram till Messias födelse. I och med Samuel så blir också Guds ord och profetsyner vanliga i Israel. Prästtjänsten skulle också den komma att få en renässans redan genom David och förstås sedan genom Salomos tempel när det kom i bruk. Men hela det här viktiga skeendet, det politiska och det andliga skeendet som skulle komma, hade sin begynnelse i en personlig tragedi. En tragedi som i sin tur ledde till en bönenöd, född i denna gudfruktiga, gudstroende kvinnas liv. Första Samuelsboken är en bok som beskriver drastiska skeenden och förlopp. Men den börjar i stillhet med en familj uppe i Efraims bergsbygd i en liten by som heter Rama. Ungefär 1,5 mil norr om Jerusalem bara. Där bodde nämligen Elkana med sina två hustrur, Hanna som betyder nåd och Peninna som betyder pärla eller korall. Vi reagerar genast inför hans bigami. Jag ska säga också att Peninna hade barn medan Hanna var barnlös. Men är inte Bibeln emot månggifte? Jo visst är den det, helt klart. När Gud instiftade äktenskapet så sa han att mannen skulle lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, en kvinna. Och de två ska vara ett kött. Guds syfte med äktenskapet var att det skulle gälla en livslång förening mellan en man och en kvinna. Alltså monogami. Och den här hållningen bekräftas ju också av Jesus Kristus själv i Matteus 19 när han just citerar de här orden från första Mosebok 2. Men mycket tidigt efter syndafallet så skedde avsteg ifrån den här vägen. Kains avkomling Lemek skaffade sig två hustrur. Senare i historien blir polygami allt vanligare. Bland annat så ansågs det helt legitimt för en man, om han hade en kvinna som inte kunde ge honom barn, att gifta om sig med en ny kvinna eller också att skaffa sig avkomma genom en tjänstekvinna. Som ju Abraham gjorde genom Hagar och senare också Jakob med sina fruars tjänstekvinnor. Man kan säga att i den gamla testamentliga historien så tolereras visserligen polygami. Men det gillas eller godkänns aldrig. Och i den mosaiska lagen så tolereras bigami. Det står om en man som kan ha två hustrur. Men det står i så fall måste han behandla båda precis likadant och rättvist. Femte Mosebok 21 kan du läsa om det. Men det gillades inte heller i den mosaiska lagen. Och Det förutsågs som någonting som skulle skapa problem. Och det gjorde det naturligtvis också. I praktiken säger en forskare att det egentligen var bara de rika i Israel som höll sig med fler än en fru. Att polygami förde med sig problem, det ser vi ju redan i Abrahams familj och äktenskap. Konflikt uppstod mellan Sara och Hagar. Den blev så intensiv att Hagar till slut måste lämna hushållet. Det blev också konflikt och problem för Jakob med hans två fruar. Och vi vet att det blev konflikt för Elkana här med hans två hustrur. Kanske han hade först gift sig med Hanna, men Hanna födde inga barn. Och så gifte han sig då med Peninna för att få barn. Men det blev problem det här. Nu var det ju så i Israel att man var väldigt angelägen om att ingen man skulle bli utan arvinge. Att hans namn skulle leva vidare i Israel, och därför var det en stor skam om han inte kunde få egna barn. Men det var naturligtvis fel emot Gud att Elkana gifte sig också med en andra kvinna. Det var fel emot Hanna att göra det. Det var fel emot Peninna att göra det. Och det skulle komma att skapa problem i hans äktenskap och familjeliv. Ganska naturligt uppstod ju rivalitet mellan dessa två kvinnor, Hanna och Peninna. Och trots att Hanna var barnlös så älskade ändå Elkana henne ändå mer än vad han gjorde Peninna. Och det förhållandet, det var ju naturligtvis uppenbart för Peninna. Och det skapade en svartsjuka hos henne som gjorde att hon ständigt sökte tillfällen att såra Hanna. Och hon visste också var hon skulle sätta in sina stötar. Hannas barnlöshet var ett tacksamt tema, det kan du förstå. Att vara ofruktsam för en kvinna och för en gift kvinna på den här tiden, ja, det är svårt för en kvinna idag att inte kunna få barn med sin make. Men på den här tiden var det ingenting mindre än den största tragedi en kvinna kunde tänka sig. För genom sin ofruktsamhet så förhindrade hon ju släktens fortlevande i Israel. Hon förhindrade ju att släkten skulle leva vidare. Hon stod där som ett hinder. Och en ofruktsam kvinna ansågs av många, ja, det tolkades av många så, att det vilade en Herrens förbannelse över henne. Och man anklagade ofta en sån kvinna för att ha begått någon synd, någon mycket stor synd, för vilken hon nu fick lida straffet för. En ofruktsam kvinna var ständigt föremål för andra människors misstänksamhet, misstänksamma blickar, och hon levde under en stor smälek. Och för att någon lunda ibland ändå undkomma den här smäleken, så var det så för ofruktsamma kvinnor att de åtminstone på patriarkernas tid försökte skaffa sig en avkomma genom en tjänstekvinna i hushållet. Och den som då föddes med tjänstekvinnan räknades så som barn till den äkta hustrun. Det var ju precis fallet i Abrahams hushåll och senare också i Jakobs. Men man var framförallt medveten om att det endast var Gud som hade makt med ofruktsamheten. Och den uppfattningen grundade sig i sin tur på att man visste att det var Gud som var givare av allt liv. Därför uppfattades barn, och barn togs emot som en stor gåva från Gud. Barn är en Herrens gåva, utbrister psalmisten. Det är intressant att under frälsningshistoriens gång så har Gud ofta valt att lyfta smäleken bort från många ofruktsamma kvinnor och göra deras avkomma till mäktiga redskap för sin vilja. Så var fallet med Sara. I kraft av Guds löfte så födde hon till sist ändå Isak. Rakel var ofruktsam, men hon bad till Gud. Och det står att Gud tänkte på Rakel och hörde henne. Och Josef föddes, senare också Benjamin. Manoas hustru var ofruktsam. En Herrens ängel kommer och förkunnar för henne: du ska föda en son. Och Simson föds till Israels hjälp under filisternas tid. Elisabet födde Johannes döparen, fast hon hade bett om ett barn under hela sitt liv, men aldrig fått något. Men så kom Gud och gjorde undret som svar på hennes mångåriga böner. Och nu har vi Hanna som snart ska föda Samuel. Familjen Elkana hörde tydligen till den här lilla kvarlevan i Israel som framhärdade i att tro på Gud och frukta Gud. För varje år står det att de gick upp till högtiderna vid Silo, vid tabernaklet. Det var troligen antingen påsken, pingsten eller lövhyddohögtiden. Någon av de tre stora högtiderna om vilka Mose lag hade sagt att då ska man träda upp inför Herrens ansikte. Då frambar man tackoffer och lovoffer, ett slaktdjur och osyrade brödkakor. Blodet av offerdjuret stänktes av prästen på altaret. Kakorna, de osyrade brödkakorna, skänktes sedan till prästen. Men köttet av slaktdjuret, det skulle ätas samma dag som det hade framburits som offer. Inget fick lämnas till nästa dag. Därför så blev ju också de här offerdagarna en festmåltid för hela familjen. Och så var det också för familjen Elkana. Men samtidigt var det så i den här familjen att just den här dagen så intensifierades konflikten och rivaliteten mellan kvinnorna Hanna och Peninna. För när man hade lägrat sig där för att äta, så hände något som gjorde att stämningen blev mycket pinsam och svår. Vi läser om det i vers 4 och 5. Elkana skulle fördela köttet mellan familjemedlemmarna. Peninna och hennes söner och döttrar satt där uppradade. Och redan bara åsynen av Peninna och hennes många barn måste ha varit svårt för Hanna att se och förstärkt hennes egen ensamhet. Hela tiden så såg hon år efter år hur Peninnas familj växte och växte. Och det bara förstärkte hennes egen ensamhetskänsla. Elkana, han var medveten om det här. Han var medveten om att det var en känslig situation, den här festmåltiden. Och därför så hade han för vana att sedan han gett var och en av familjemedlemmarna sin beskärda del av köttet, så lägger han upp en dubbel portion till Hanna. Det var liksom Elkana ville demonstrera inte bara sin kärlek till Hanna, utan också trösta henne genom den här gesten. Och han ville försäkra henne om att i hans ögon så var hon inte mindre värd därför att hon var barnlös, och inte mindre älskad av honom. Utan han ville likasom genom den dubbla portionen kanske säga till henne: du är lika dyrbar för mig som om du hade fött mig ett barn. Ja, det står i vers 5 att han hade Hanna kär fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. Men Elkanas särbehandling utav Hanna, den var givetvis svår för Peninna att svälja. Det kan du förstå. Hon kände sig verkligen försmått. Och svartsjukan började sjuda inom henne med en brinnande intensitet. Och hon började snart ansätta Hanna i smyg förstås, så inte Elkana skulle höra eller uppfatta det. Ansätta han henne med den gamla visan om hennes oduglighet som kvinna och som hustru. Hur länge ska Elkana vänta på dig, tror du, Hanna? Hur länge ska han stå ut med en kvinna som dig som aldrig kan föda honom barn? Ja, kanske hon till och med lät påskyna att det var någonting som hon gjort emot Gud som fick detta till följd. Nämligen att detta var en Guds straffdom över hennes liv. Kanske hon sa: vad är det egentligen du har gjort, Hanna, som har fått Guds misshag över dig på det här sättet? Ja, det står i vers 6 att Peninna kallas för Hannas medtävlerska. Det hebreiska ordet kan bättre översättas motståndare. Och den termen antyder att det rådde en fientlig rivalitet mellan de båda kvinnorna. Peninna visste att Elkana älskade Hanna mer än henne, trots att Hanna var ofruktsam. Men hennes svartsjuka drev henne till att ständigt söka såra Hanna genom att dra fram tragedin i hennes liv. Och hon förstod att spela på de ömtåliga strängarna och provocera Hanna till både vrede och sorg, står det. Hennes självkänsla sårades och besvikelsen och bitterheten emot Gud låg där på lur. Varför har detta drabbat mig, Gud? Varför kan inte jag få barn som andra kvinnor? Och allt som åren gick blev ju inte problemet mindre. Tvärtom, bara mer och mer akut. Eftersom Hanna hela tiden blev äldre och äldre och möjligheterna att hinna få barn bara krympte och krympte. Även det här året och den här högtiden och den här festmåltidsdagen upprepades den smärtsamma situationen. Där vid Silo, där utanför tabernaklet. Men den här gången var det som om Hanna inte längre orkade värja sig. Utan hon sitter där plötsligt i tårar med den stora portionen framför sig utan att ens röra vid maten. Hon förmår ingenting äta. Hon är upptagen av sin sorg. Elkana anar orsaken till hennes sorg. Men han frågar henne ändå, enligt vers 8, Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så sorgsen? Och så tillägger han, likasom för att trösta henne, är inte jag mer för dig än 10 söner? Hanna, du har ju mig. Men Hanna lät sig inte tröstas. Smärtan var henne allt för överväldigande. Och utan att ha rört vid maten står hon plötsligt upp och lämnar måltidsgemenskapen och beger sig iväg mot tabernaklets förgård. Hon har en börda som hon inte längre orkar bära. Hon går nu för att utgjuta sin nöd för Herren. Och i sin djupa bedrövelse så börjar hon bedja och sucka till Herren under bitter gråt, står det. Vers 10. Ingen kunde väl ana, mina vänner, att just den här bönen skulle komma att vända på hela Israels historia och skaffa tider av andlig förnyelse åt ett helt folk. Hanna känner, när hon är stadd i sin djupa sorg och bön, att hon får en önskan att lova Gud någonting. Och hon ger Gud ett löfte att om hon får en manlig avkomling, ja, då lovar hon att överlåta honom till Herren, till tjänst för Herren under hela livet. Och uttrycket ingen rak kniv ska komma på hans huvud betyder att hon ville göra honom till en nasir. Vad är nasir? Jo, enligt fjärde Mosebok 6 så innebar det att en man eller en kvinna frivilligt kunde ställa sig till Herrens tjänst för en viss tid. Eller för hela livet. Eller kunde binda sig vid ett löfte för en viss tid. Eller för hela livet. Och för att markera att man så hade gjort, så skulle man i sin livsföring avstå från allt som kom ifrån vinträdet. Vin, starka drycker, druvor, russin, ättika. För det andra fick man inte komma i beröring med döda kroppar. Och för det tredje så skulle man aldrig låta klippa sitt hår. Simson var ju ett exempel på en sådan nasir. Han hade helgats för en bestämd uppgift, nämligen för att befria Israel från filisterna. Johannes döparen levde som en nasir. Vi läser i apostlagärningarna att också Paulus band sig vid ett löfte en gång och uppträdde som en nasir till dess att löftet var uppfyllt och infriat. Edersheim säger att nasiratet var en symbol av Israels andliga uppgift, nämligen att frivilligt överlämna sig själva till Gud. I den bemärkelsen borde allt Guds folk alltså vara nasirer, överlämnade åt Gud, frivilligt. Den gamle Eli sitter där på sin stol vid ingången till tabernaklet. Han hade visserligen sett kvinnan som kom där och böjde knä framför tabernaklets ingång, men han hade inte lagt märke till henne så värst noga. Men så dröjer hon där så länge, står det. Ja, ovanligt länge. att Eli börjar utforska och granska henne lite närmare. Och det är då som han blir så förbryllad. Vilken besynnerlig kvinna. För hur han än ser på henne, så hör han ingenting. Men han ser hennes läppar röra sig, men inte ett ord kommer över hennes läppar. Det står i vers 13 så gripande. Hanna talade nämligen i sitt hjärta. Hon talade, men hon talade i sitt hjärta. Allenast hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. En totalt tyst bön alltså. En bön utan ord. En ohörbar bön för det mänskliga örat. Inte för det gudomliga. Hennes börda så tung, hennes sorg så stor, att hon inte ens orkade ge ord åt sin bön. Men hennes egendomliga beteende väckte misstankar hos Eli om att denna kvinna måste ju vara drucken. Hon vet inte vad hon har för sig. Och inom parentes, bara det faktum att Eli kunde komma med en sån misstanke säger oss någonting om vilken tid det var. Att de här offerhögtidligheterna ofta urartade kanske till missbruk och dryckenskap. Eli ser det naturligtvis som sin plikt att köra iväg den här kvinnan från den heliga platsen. Och bryskt avbryter han hennes bön med orden: hur länge ska du bete dig så som en drucken? Laga så att ruset går av dig. Med ett sorgset ansikte, med ögon fyllda av tårar, ser Hanna upp på Eli och svarar: nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men vad jag nu gjorde, det var att jag utgöt min själ för Herren. Anse mig inte för en ond kvinna, ty det är mitt myckna bekymmer och min myckna sorg som har drivit mig att tala ända till denna stund. Med en antydan om och en förklaring till att hon legat där så länge i bön. Eli kanske nästan skäms. Han förstår henne genast. Hennes äkta och allvarstyngda ord förvandlar Elis förebråelse till en välsignelse. Och han säger till henne: gå i frid. Och så tillägger han, liksom med en profetisk försäkran, utan att veta ens vad det är som Hanna har bett om, så säger han: Gud ska ge dig vad du har utbett dig av honom. Och Eli anade naturligtvis föga den stunden att den bön och det bönesvar som nu var på gång hade en sådan betydelse och skulle få en sådan betydelse och så mycket att göra med också hans eget liv i framtiden och med hela Israels historia framåt i tiden. En kvinna som är tyst förtvivlan utgöt sitt innersta och sitt livs stora bekymmer inför Gud, kanske i timmar, men som också i sin bön hade uttryckt att om bönesvaret kommer, Gud, och jag får en son, då ska han tillhöra dig för hela livet. Och det var inget försök att muta Gud. Hon bara kände en sån överväldigande önskan att få förhärliga Gud på det sättet. Och när Hanna nu återvänder till den festande familjen är hon helt förändrad. Med tunga steg hade hon närmat sig tabernaklet, böjd under sin börda. Men där inför Herrens ansikte, efter att länge ha utgjutit sitt hjärtas sorg, så hade hon till sist fått uppleva, jag tror, precis som om någon kom och lyfte bördan av henne. Och precis som någon smekte över hennes smärtfyllda ansikte och slätade ut de sorgsna dragen. Och nu vänder hon åter med lätta steg, och hennes blick bar på en glädjefull förhoppning.
Hon såg sedan icke mer sorgsen ut, står det i vers 17. Man la märke till förändringen i hela hennes uppsyn. De sista åren hade hon annars sett särskilt ledsen ut, tyckte man nog. Men nu, till och med maten smakar henne. Peninna måste ha sett förvånad ut den här stunden. Sen återvänder de hem till Rama. Och det dröjer inte länge förrän Hanna triumferar, först i hemlighet. Hon förstår att hon är havande. Och allt som de 9 månaderna gick, så blev det allt tydligare för omgivningen att Hanna alls inte var en kvinna förbannad av Herren. Och snart vändes hennes smälek till moderskapets glädje. Och Peninnas provokationer hade för länge sedan tystnat nu. Hanna höll en son i sina armar. Och hon blev naturligtvis överväldigad av glädje, och han blev henne oerhört kär. Och hon glömde dock inte vem det var som hade givit henne sonen, och därför gav hon honom namnet Samuel, vilket betyder hörd av Gud, det vill säga den av Gud givne som svar på bön, Samuel. Varje gång man nämnde hans namn, så påmindes man om att Gud är en bönhörande Gud. Han hör även tysta böner. Nu skulle det förstås ha varit frestande lätt för Hanna att försöka glömma det där löftet hon hade gjort åt Gud angående sonen. Hon skulle ju kunna ha rationaliserat för sig själv och sagt: ja, jag var i ett så stressat emotionellt tillstånd den där dagen att jag inte riktigt förstod vad jag sa. Jag förhastade mig med ett löfte till Herren. Jag behöver nog inte ta det så allvarligt nu. Men Hanna var fast besluten att lyda vad hon hade lovat. Nu var det så enligt Mose lag, 4 Mosebok 30, att en man kunde upphäva sin hustrus löften om han inte var överens med henne. Men det gjorde inte Elkana när han fick höra vad Hanna hade lovat. Utan han visar henne största tänkbara förtroende. Han säger: gör vad du finner för gott, Hanna. Må Herren allenast uppfylla sitt ord. Hanna stannar hemma med lille Samuel de år han måste ammas. Och barnen på den tiden ammades i 2-3 år. Men när de 3 åren var förlidna och Samuel var avvänjd, då följde hon med familjen upp till den årliga offerhögtiden vid Silo igen. Och det verkar så som Hanna var ivrig nu att få infria sitt löfte. De slaktade en tjur till brännoffer, vilket var ett sätt att uttrycka sin attityd av överlåtelse. Och med triumf så trädde de fram inför Eli med lille Samuel vid sin sida. Och Eli tittar förvånat upp och granskar kvinnan och barnet. Kunde väl knappast känna igen henne nu. Så hon måste förklara sig. Att hon var den där kvinnan som han hade ansett för drucken. Där hon stod i sin sorg och utgöt sitt hjärta inför Gud. För så där en 3-4 år sedan. Men så förklarar hon i vers 26. Hör mig, min herre, så sant du lever, min herre. Jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till Herren. Det var om den här gossen jag bad. Och nu har Herren givit mig vad jag utbad mig av honom. Och så sköt hon fram Samuel och visade på bönesvaret. Och så sa hon: jag har lovat att han ska tillhöra Herren. Och nu vill jag ge honom tillbaka åt Herren. Han gav honom till mig. Nu vill jag ge honom tillbaka. Ja. Det måste ha varit en förunderlig upplevelse det här. Och Eli, som den där dagen inte hade anat vad hon hade bett om, men nu hade fått det förklarat för sig. Han måste beundra denna kvinna som nu var villig att infria detta sitt löfte. Och Hanna upplever en sån överväldigande glädje den här stunden. En gudomlig sanktion över att hon handlat rätt. Och att det är här som Samuel ska vara. om han också var hennes son som hon älskade. Det är här han ska fostras och få växa upp i Guds omedelbara närhet och tidigt bli gripen av Guds heliga närvaro. Och det var här som han snart skulle komma att få höra Herrens röst och rustas till att bli en profet i Israel. Föräldrar, ja, är vi villiga att överlåta barn, våra barn, i Herrens tjänst och ge honom rätten att bruka dem? Det finns egentligen ingen större glädje, men det finns mänskligt nog en förbehållsamhet att själv vilja rå om det. Men du ser, den glädje som Hanna kände den här dagen var långt större än smärtan att behöva skiljas från sin unge son. När hon och Elkana nu trädde fram för att tillbedja Herren framför tabernaklet, så minns hon så väl hur hon hade stått just där för några år sedan med djup förtvivlan och gråtit ut sin nöd inför Gud. Och när hon nu tänker på vilken nåd Gud har berett henne, och hon samtidigt börjar ana någonting om vilken betydelse hennes son skulle komma att ha för ett helt folk, och när hon tänker på hur underbart Gud kan förändra människors omständigheter och villkor, hon som var ofruktsam, och när hon tänker på hur Gud kan lyfta smälek bort ifrån den ringaktade, hur han kan använda det som ingenting är, ja, hur han kan lyssna till och svara till och med på tysta böner. Ja, böner utan ord. Ja, då grips hon plötsligt av en sån oemotståndlig glädje. Hon känner hur det börjar välla fram inom henne. Och hon brister ut, nu inte i en ordlös, utan i en ordrik poetisk lovsång som upptar halva kapitel 2. Hon fröjdar sig plötsligt över Guds ingripande i hennes liv. Hon prisar honom för hans helighet, för hans allvetande, för hans kraft. Ja, det blir en lovsång i högstämd poetisk i hebreisk poesi, och den avslöjar, om vi läser den lovsången, gör det gärna redan idag, det avslöjar hennes djupa andlighet. Det avslöjar vilken kunskap hon har om Gud, och det avslöjar hennes förtrogenhet med gamla testamentets skrifter som fanns på den tiden, Moseböckerna. Hennes ringhet hade kommit till ett slut. Hon anar att hennes erfarenhet från ringhet, från att ha blivit avlyft smäleken, var någonting som skulle få upplevas av hela folket som nu levde under smälek och förakt. De stolta kan Gud nämligen ödmjuka, och de ringa kan han upphöja. Det är ett tema genom lovsången. Människors liv står i Guds händer, och i avslutningen av lovsången i vers 10 så tränger en profetia fram som har att göra med en konung i kommande tider. Ja, vi förstår att det är en messiansk profetia som skådar fram emot Jesu Krist idag. Så har hon prisat Gud för vem han är och för vad han kommer att göra i historien. Och nog är det intressant att just Hannas lovsång bildar mönstret och ger orden åt en annan kvinnas lovsång för mer än 1000 år senare, nämligen jungfru Maria i Lukas kapitel 1. Och så vände Hanna och Elkana hem igen till Tama. Men Gud gav Hanna mer än vad hon hade bett om. För varje år när de kom upp för att besöka sin son och hon hade sytt en lite större kåpa till hans linne efod. Han var klädd i en sorts prästerlig dräkt, den lille pojken. Och varje år så hade hon med sig en ny kåpa som hon hade sytt. Och så brukade Eli då välsigna Elkana och hans hustru och säga i 20 versen i andra kapitlet: Herren skänker dig ytterligare avkomma, Hanna. Han sa till Elkana: Herren skänker dig ytterligare avkomma med denna kvinna istället för den som hon utbad sig om genom sin bön till Herren. Och så gick de hem igen, och det resulterade i att Hanna fick ytterligare 3 söner och 2 döttrar. Men gossen Samuel växte upp i Herrens hus och fick mycket tidigt göra tjänst inför Herrens ansikte. En ny tid var på väg, därför att Gud hade sett till en kvinna i hennes stora nöd. Har du någon gång känt dig som Hanna? Bekymren så tunga och så smärtsamma att du inte ens förmått forma i ord vad du känt, utan det har stannat vid hjärtat. Tunga suckar. Vet du vad det är att under djup bedrövelse be till Herre under bitter gråt? När andra lovsjunger så har du bara velat gråta. Känner du igen dig när Hanna säger att hon utgöt sin själ inför Herren? När andra har bett högt och trosvisst har du bara blivit tystare och tystare. Ja, inte ens läpparna har rört sig, men i ditt hjärta har du ändå ropat till Gud. Vet du vad den här texten har velat säga till dig idag? Gud hör sådana böner. De är lika mäktiga inför honom som den trosfriska lovsången. Lika väl som Gud ser det osynliga så hör han det ohörbara. Och han ser också dina tårar. Han bryr sig om din sorg. När filisterna stod efter Davids liv så säger han till Gud: du har räknat min flyktsdagar. Samla mina tårar i din lägel. De står ju i din bok. Liksom Gud hade fört räkning på alla Davids tårar. Och nu skulle han kunna väga upp dem i en skål och se hur tungt de vägde. Vid ett annat tillfälle säger David: vik bort ifrån mig, ni ogärningsmän, ty Herren har hört min, inte min bön, utan min högljudda gråt. Till den sjuke konung Hiskia säger Herren genom profeten Jesaja: jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Bibeln är full av gråtande bedjare. Esra, Nehemja, Paulus, för att inte nämna Jesus själv, som grät över Jerusalem. Och han sa också: saliga är ni som gråter nu.